Podplay.
Ann Söderlund, så här, dagen innan det amerikanska valet, det är ju lite tråkigt att vi inte får prata om det i den här podden.
Helt otroligt tråkigt. Det känns ju som ett av de kanske viktigaste valet typ i amerikansk historia.
Ja, det kände man ju i och för sig förra gången också, men just den här gången känns det ju så. 4 år kan man förstöra ganska mycket på. 8 år kan man förändra en hel epok. Mm. Tror jag det var någon president som sa för några decennier sedan. Nu tänkte jag kolla med dig hur det står till med Matthew Broderick.
Det är mycket bra med honom. Han sitter där ute i vardagsrummet och härjar på. Han jobbar hemifrån.
Det är många av våra lyssnare som undrar vem Matthew Broderick är, för jag hade ju en liten quiz med Ann Söderlunds smeknamnsnamn förra veckan. Så jag tänkte att jag läser upp den här listan för dig, så får du helt enkelt säga vem det är vi pratar om.
Okej, Pullerulli.
Mm, för det är nämligen ingen som har haft alla rätt. Mm. Och då finns det väl bara en som kan ha det.
Det var ju inte jättelätt faktiskt.
Nej, men det var ju inte meningen, det var ju inte meningen heller. Matthew Broderick, vem är han?
Matthew Broderick är alltså Mattias Johansson, min man. Det har ju ingenting att göra med, vissa har ju trott att det har någonting att göra med att han ska vara, att de här som jag refererar till ska vara lika de här personerna som jag kallar för. Men det har ingenting att göra med. Mattias är ju inte dugg lik Matthew Broderick, utan det är någonting som bara ligger bra i min mun. Mm. Och Franz Schartau.
Vad kallades han mer? Du sa precis att han kallas för någonting mer.
Preben kallas han för. När han har lite längre hår. Känns mer fri och dansk.
Franz Schartau då?
Franz Schartau. Ja, det är ju min son Fralle, Frallenberg.
Ja, just det. Det ledde oss rätt in på nästa fråga. Det var Frallenberg. Så det är alltså Franz Schartau och Frallenberg, det är samma person.
Precis.
Och sen har vi Bobster.
Bobster Ewing
också. Han har ett efternamn. Precis som
du har missat.
Frall har ett förnamn.
Det är ju Bobster och Bobster Ewing. Och det är ju Bobo då. Efter Bob Ewing i Dallas. Ni får googla det. Ni som är under 45. Ja.
Och Snokfarbror.
Snokfarbror, det är mitt ex Nanook då.
Och vad använder Snok?
Nej, jag vet, jag tror att det är faktiskt Sanna som har kommit på det roliga namnet Snokfarbron.
Och sen är många som, här är det många som har gått bet på nästa namn. Det är ju Uffe Tuffe Räka.
Uffe Tuffe Räka, det var ju först och främst en kille som jag jobbade med när jag typ jobbade på torget vid Slussen, som heter Uffe, som jag kallar för Uffe Tuffe Räka. Men det namnet, eller aliaset, har gått i arv till Ulf Lundell, Sandas pappa.
Varför? Vad har räka med någonting att göra? Vad är en tuff räka?
Det ligger så bra i munnen, precis som att istället för att jag säger Micke Persman så säger jag Michael Svensson. Och det är ju en tv-producent på Mexiko. För att jag tycker att det låter bra bara. Michael Svensson. Det har liksom ingenting egentligen...
Till Micke Persbrandt, jag förstår ingenting.
Nej,
det här
nej,
är
men
så
när jag och Sanna pratar om Micke, då kallar jag honom för Michael Svensson.
Okej.
Okay. Jag tycker att det känns bra, med alias.
Ja, det är bara, så det, allt handlar egentligen om dina känslor igen, ja. Och vad du känner.
Ja. Det är som vanligt.
Och Minimyggan, vem är det?
Minimyggan, det är ju du.
Ja, det är ju jag.
Och det är pappa Köris. Pappa Köris som har myntat Minimyggan. Hur är det med Minimyggan, säger han ofta. Har du träffat Minimyggan något? Hur är det med Minimyggan? Jag tror att han tycker att du är liten och surrandes.
Alltså knott. Han har alltid hört talas om det. Minimygga, de facto. Hur är det med knott? Ulalia. Vem är det?
Ja, det är du som har myntat för mig. Du tycker att jag är bortskämd?
Nej, det är du som har myntat för det.
Ja, okay då. Mm.
Du pratar ju alltid om prinsessan Eulalia eller drottning Eulalia, och då har ju det blivit du, för jag inser att du har ett gäng kvinnor runt omkring dig som mer är dina hovdamer än vad de faktiskt är dina väninnor.
Ja, det är du som säger det, älskling. Det är du som säger det. Ja.
Ja, ja. Och sen så, vad är det då berömda årtalet som alltid förekommer i alla sammanhang?
1833, men det var väl någon som kunde.
Ja, det var en som kunde det.
Ja, det var, tycker jag inte. Det var dåligt. Det är det enda uttrycket årtal vi använder. Det är då allt har hänt i vårt liv under året 1833.
Ja, det är året och allt startade.
Precis, året och allt hände. Mm.
Vi har en liten härlig agenda idag. Ska du ta och dra den?
Jag tycker att vi har en väldigt spännande podd framför oss. Dels så ska vi kasta oss in i den heta kulturdebatten som faktiskt river på kultursidorna, som handlar om Tinderhoran som då blir utnyttjad, och det progressiva i att så här, vara en vad ska man säga, sexuellt aktiv kvinna har gått för långt. Man har gått ur en fälla och in en annan, som DNs Lisa Magnusson säger. Vad tycker Linda Skugge om det här? Ja, det ska ni snart få veta. Det har ju pågått liksom med olika uttryck i flera månader. Först börjar det med att Jenny Jägerfeldt, som är då författare och terapeut, skrev om sina kompisar, eller en specifik kompis som hade blivit ghostad flera gånger av en kille då. Att så här, ja, men när man tyckte man träffats typ 7 gånger och dejtat, och tänker så här, inte för att man är superkär, men tänker att man kanske ska gå lite djupare i relationen, så försvinner den andra parten lite som ett spök och hör inte av sig mer, och man förstår inte vad man har gjort för fel. Och det här är ju någonting som det har debatterats om i USA i massor av år, att det är så här, 50% anser då att de har blivit ghostade, och 10% anser att de har ghostat. Och jag tycker att det har blivit en väldigt ensidig debatt, både vad gäller ghosting och vad gäller Tinderhoran. Det gäller då att kvinnor, det progressiva sexuallivet då, om man ska säga, har inte lett till någon utveckling, utan istället åt bakåtsträvan. Jag vet inte, jag håller inte med. Det är lite som vi pratade om i förra podden, att precis som att män är olika är kvinnor olika. Precis som att män också, vissa kan hantera att ha ett liksom utåtsvävande sexliv och ta för sig, och vissa kvinnor kan det, och andra kanske liksom inte mår så bra av Tinder-dejtande eller att bli övergivna eller att ha ett knapplösa knullet. Men ja.
Nej, men det här är ju jättespännande. Jag har ju också ghostat när jag var ute på Tinder. Det var liksom någon kille som var jätteförtjust i mig och jag bara disappeared, kind of.
Ja, men vadå? Som att inte liksom... Som att inte...
Nej, jag tycker det är så konstigt att göra till en könsfråga. Jag tycker det är jättesnedställt, hela den diskussionen. Att det bara... män och kvinnor alltid i denna föroffringsposition. Vi är tillbaka liksom i så här gammal könsmaktstruktur, plus att så här, kvinnor ska sitta på kammaren och vänta på att männen ska behaga och höra av sig, och de sitter där och åh nej, nu försvann han, då blev jag en panelhöna igen. Ja, nej, jag vet.
Precis, för att om man ska se rent historiskt då, så är det ju faktiskt så att vi kvinnor har fått sitta och vänta på att männen ska liksom bli intresserade av oss. Men jag tänker hur min mamma och pappa träffades då, att då hade man ju fortfarande damernas i Folkets park, att 3 danser, det här var ju 68 va? Att 69.
Ja, varannan damernas.
Nej, det var inte ens varannan damernas. Det var tre danser under kvällen där då damerna fick bjuda upp. Sen fick de ju sitta som de panelhönor de var. Och det var väl inte jättekul. Men pappa bjöd ju upp mammas kompis Gunilla. Men hon hade ju brutit benet. Så då tog han ju då second best. Nej, men jag tycker att det framstår lite som... Igen att vi kastas tillbaka till att det finns... Antingen får man vara, som du säger... Antingen är man horan, eller också så får man sitta hemma och gå tillbaka till spisen. Och den debatten som också miniraser, att vi kvinnor då tycker att det är så mysigt att vara liksom Amish. Att vi har gått tillbaka till det, att vi har liksom, ja, härbärgerat oss i käket.
Men jag, Jag får liksom inte ihop det liksom. Dels har vi MeToo och sen så har vi liksom den kvinnliga frigörelsen, revolutionen, alltihopa i ett. Och där vi hela tiden uppmanar kvinnor via olika medier och texter och samtal att ta för sig och våga. Mm. Och sen då när tjejer då blir ghostade, så är det liksom återigen tillbaka till någon gammal kvinnonorm och struktur som man känner att så här, det här är vi bekväma och trygga i, och när vi vill dra på oss offerkoftan, då är det ganska lätt att göra det här.
Jo, och jag menar den här ärbarheten för kvinnor som liksom många fortfarande föreskriver, är det inte också som en generationsgrej? Jag kan tycka sen när jag varit ute och dejtat 70-talister och 60-talister och liksom neråt i åldrarna 40-talister, ja, det är fortfarande en gamla syn på att kvinnan ska vara ärbar och man är en hora och man har legat med för många killar. Den klassiska så här, skolgårdsmentaliteten som vi själva uppväxt i. Men jag uppfattar inte att liksom 80- och 90- och 00-talister är så?
Nej, inte alls på samma sätt. Men sen finns det ju så här, det är det här som man nu ska prata om, pojkar och flickor och arv och miljö etc. Liksom. Det finns ju liksom strukturer i oss, och jag vet inte om den ingår eller icke i könsmaktsordningen, att det liksom, att man ser sina föräldrar hemma eller vart det nu påverkas av. Det är klart att vi kommer tillbaka till gamla könsroller många gånger ofrivilligt, för att samhället, hela lagsystemet är ju uppbyggt på liksom de 10 budorden och kristna värderingar. Mm. Liksom. Alltså det är så vi, det är så vårt samhälle är liksom i fundamenten uppbyggt, och sen ska vi hela tiden försöka rasera det för att så här, tänka något annat. Mm. Och det är ju svårt liksom. Det kommer ju komma dit en vacker dag, men det kommer ju säkert ta väldigt mycket längre tid än vad vi just nu tror.
Ja, men alltså, det kom ju ut en låt här för ett tag sedan som heter Ansikte. Ska vi lyssna lite på den? Sätter på hans ansikte. Om man dör kommer han att döma. Kan man röra sig, gör hur det följer. Sätter på hans ansikte. Om man dör kommer han att döma. Kan man röra sig, gör hur det följer. Det är så skönt han håller sin kär. Daniela Ratana kom ju ut med låten Ansikte, som handlar om att alla tjejer borde bara sätta sig på killens ansikte. En sorts frigörelseprocess. och nu här i dagarna så har Ariana Grande också kommit ut med en ny skiva där hon verkligen liksom äger sin sexualitet och känner sig otroligt så här, jämställd och tar för sig och känner sig inte utnyttjad och känner inte att det, liksom, hon har hamnat i någon våld eller maktmissbruk eller övergrepp. Hon äger helt sin egen sexualitet.
Och... ja, alltså det är väldigt grova texter som är på Ariana Grandes nya skiva. Hon pratar bland annat om att hennes pussy då är liksom shaped efter, liksom skapad för den här killen som hon ligger med hans kuk, och hon vill bara liksom ha ohämmat sex. Mm. Och knulla, knulla, knulla. Och Ratana sjunger, inga löv, inga rosor, bara kött mot kött. Här är inte någon oskuld. Alltså, men återigen oskuld, referens till någon form av kristen värdering. Liksom.
Men det här debatten då att vi skulle vara obetalda horor under bordellmamman Tinder, det tycker jag verkligen är att så här, på något sätt underskatta 2020 års kvinna, vare sig hon är liksom 18 eller 45. Det är mycket snack om att det är fortfarande män som liksom skriver om sexualitetens regelbok, att vi får spela med på deras planhalva och jitten, jatten, jatten. Och här skulle jag tycka att det var befriande om en snubbe gick in och berättade att liksom jag själv blivit ghostad och jag har varit massa på Tinder och tyckt så här, fan, känt mig jävligt utnyttjad av kvinnor som bara vill ha sex och sådär. Vilket jag har hört in real life av mina killkompisar. Men än en gång så blir det liksom en ensidig debatt där så här, medelklassens kvinnor som har sitt på det torra förfasar sig över liksom, den nya sexualiteten och menar att, då, att den är liksom, en jävligt risky zone för kvinnor att vara i. Jag tror att det är som allt annat och som vi pratade i förra podden att liksom, vi på något sätt behandlar den här nya tidens sexualitet på massa olika sätt, och det finns både fördelar och nackdelar med det. Men att så här, anklaga oss för att vara liksom betalda tinnerhoror, jag tycker fan att det är att liksom trampa i klaveret och också gå ett steg för långt. Vad fan, visa lite jävla decent respect mot så här, dagens kvinnor. Förstår lite vad jag menar?
Ja, det blir lite kontraproduktivt. Och som Lisa Magnusson skriver i sin artikel i DN så säger hon, kontentan är ju mycket i hennes text att alla önskar tvåsamheten. Och så kanske det faktiskt inte är. Och det kommer ju Linda Skugge prata mer om. Men hon avslutar den så här. Och vet ni vad? Ingen vinner på den nya ordningen där det mest förbjudna är att vilja något mer och djupare. Där inga förpliktelser får föreligga. Även männen förlorar på detta. För närhet och stabilitet är inte ett kvinnligt behov utan ett mänskligt.
Mm.
Absolut. Men ibland är ju inte avsikten med det knapplösa knullet alltid just den de facto. Ibland är det ju bara, precis som Daniela sjunger den här, att det bara är kött. Ibland vill man kanske bara ha det. Och det är ju, allting har ju olika faser i ens liv. Men allting som marknadsför via de här datingapparna, det får man ju inte gå på IRL. Där måste du ju liksom, vad ska jag säga, försöka vara liksom sann mot dig själv. Det är klart att du ska marknadsföra en datingapp som ett sätt att träffa en eventuellt ny partner. Men vad det innebär, om det är liksom 2 minuter eller 23 år, det är ju upp till mottagaren.
Jo, fast vet också, jag kan också tycka att det är ganska befriande att vi kvinnor får liksom lära om hur det här maktspelet pågår. För att om jag säger själv, och jag kan både ta mig själv och många utav mina kompisar, så finns det ju ett uttryck, det finns ju en bok som kom på 80-talet som heter Kvinnor som älskar för mycket. Som handlar om att så här, kvinnor måste älska de här männen så jävla mycket för att stå ut med dem. För att de har så mycket tillkortakommanden. Ja. Och om vi återgår till det här med ghosting då, så är det så här, i och med att, vad ska man säga, att man möts liksom på nätet online, så skrivs ju såklart känslokartan om. Det vet du själv. När man börjar kunna smsa killar så här, jag vill inte träffas, jag tycker inte det här känns bra typ. Istället för att man skulle sitta där vid sjön Hägen eller på en parkbänk på Söder och titta någon in i ögonen och liksom stamma fram så här, jag vet inte om det är inte du, det är jag. Nu är ju både liksom knullet och kärleken och avslutet ett klick bort. Förstår lite vad jag menar. Och då säger så här, men varför väljer då så många den här så kallade ghostingen att bara avsluta istället för en öppen och ärlig konversation? Vad fan, som att liksom, som att snubbar eller tjejer för den delen någonsin har varit så himla öppna och ärliga? Vadå? Förr i tiden kanske man gick så här över till grannen i radhuslängan. Det var väl inga liksom djuplodande förklaringar från Svenne Banana till Ulla. Så att, jag menar bara att det går snabbare och enklare nu än att kanske flytta över sina penaler till typ Bettan mitt emot i radio. Så man förstår lite vad jag menar. Man känner ju mindre lojalitet och förpliktelse idag. Det är ju det som...
Absolut, men det finns ju några förlorare, stora förlorare skulle jag säga, i så här Tinder-världen. Trots allt, som inte kan de här, vad ska jag kalla det för, sociala, moderna koderna för vad som är vad. Mm. Som inte förstår innebörden av en ghosting. Och kanske också levt i ganska kärlekslösa relationer som de har tagit sig ur på ett eller annat sätt. Och är där ute för bekräftelse. Mm, och det är ju kanske så här 60-talistkvinnorna och de som är ännu äldre. Dokumentären Kärlek och miljoner visar ju hur svenska kvinnor i mellanstora svenska städer har liksom, systematiskt blivit bedragen utav män. Det är alltså callcenter som ringer och är de här Tinder-profilerna. Mm. En man som är liksom egentligen way over their league och är någonting för bra för att vara sant, så är det ju ofta så. Som är väldigt kärleksfulla, har alla rätt, har någon koppling till Sverige. Min mamma var härifrån eller bodde här, min pappa jobbade här och så vidare. Men jag råkar vara hantverkare och bor i England och så vidare. Just nu jobbar jag på ett stort fastighetsprojekt i Malaysia. Oj, kan du hjälpa mig att lösa mina bankproblem och gå in på mitt... Och då kommer alltså, då spelas alltså indirekt en fejkad film upp där kvinnan då loggar in i någonting som ska vara en bankapp. Och sen går hon in och ser hur mycket pengar som finns på hans konto och ska hjälpa honom med den här överföringen. Men då kraschar systemet. Så det blir istället kvinnan då som måste hjälpa honom med sina pengar att föra över de här pengarna. Och det bara kommer mer och mer och mer brev. Så de här kvinnorna har hamnat i skuldhärvor, så de har liksom fått, ja, de bor på gatan i princip idag liksom, baserat på scam via callcenters. Och här är det ju liksom, här är det ju en omvänd horbild, förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
det killarna är liksom lyxprostituerade.
Mm, mm. Online. Men är inte känslan av, den gemensamma känslan är väl att när man blir lurad eller övergiven, vare sig det handlar om en Tinder-dejt eller med pengar, så är det ju känslan av skam som gör också att man inte till en början vågar prata om det liksom.
Såklart. Ja. Men att bli bedragen och sen också ha investerat pengar i någon som du aldrig har träffat. Mm. Ganska stora belopp som sen till sist kommer få dig att hamna på gatan. Den skammen är så oerhörd. Mm. Så därför tycker jag så här, diskussionen om Tinderhoran, den går ju åt två håll. Du pratar ju om en manlig lyxprostituerad som säljer äkta känslor till kvinnor som aldrig har spelat spelet. Är det finare eller fulare än att ghosta någon? Som en kille gör med helt uppriktiga intentioner. De här tjejerna blir också ghostade, men de blir ju ghostade med en jävla liksom skuld. Ekonomisk skuld.
Jag tycker att det är såklart vettigt att den här debatten pågår. För att jag tycker att det handlar så mycket om äpple och päron. Man kan inte jämföra, liksom du säger, en solovårad kvinna medelåldern med en karriärstark, självständig, sexuellt frigjord och medveten kvinna i 35-årsåldern. Kan inte heller jämföras med en tjej som är 14 år som har blivit utnyttjad av en kille som är 16 som har sett någon liksom porn movie med några sadistiska inslag som han gärna vill testa lite.
Nej, men det här hänger också ihop med samtalet som vi hade förra veckan om den här kavata starka tjejen versus den här sköra liksom rädda tjejen. Mm. Det här är två kvinnotyper också som reagerar helt olika på olika fenomen. Mm. Där liksom exempelvis kanske en Linda Skogge-person uppskattar till och med av att bli ghostad liksom, och skiter i det för att det är hon som ska bestämma. Och en annan tjej tycker att det är liksom det första värsta traumat i hennes liv liksom, att bli bedragen.
Och jag hängde med en tjej för någon vecka sedan och hon är ganska nyseparerad och nyskild och höll på att dejta där en kille på Tinder som hon inte tyckte var liksom egentligen särskilt het. Men sen då när han inte hörde av sig på någon timme, när hon då villigt så här, erbjöd sina tjänster, då blev hon skitfrustrerad och fick dålig självkänsla direkt och började så här, ja, men tycker att hon var värdelös och ful och gammal och bla bla bla. Så att jag tror mer att det handlar om att vi kvinnor som vi spelar det här spelet också får göra upp med vårt, liksom, vårt förflutna lite grann. Förstår jag menar? Om man ges in i den här leken, då måste man också leken tåla. Och det sorgliga i hela systemet är väl då att om man blir ratad eller ghostad, vilket man kan bli även på krogen efter en kväll av hångel, efter att man har gått hem med någon in real life, även fast man inte har träffats på Tinder, så är det bara så spelreglerna är och kommer alltid vara. Man behöver inte gå in i känslor varenda gång. Det är det som jag har ställt till det för alla kvinnor i alla tusentals år, att vi liksom, att vi ska ta på oss allting som misslyckat, även med dating. Det är vårt eget
fel.
Ja,
men jag tycker också hela den här föroffringssymptomen som jag läser i de här texterna och ser på de här rörliga materialen, är liksom att vi återigen hela tiden tar spjärn från någon form av så här, kristen värdering om manligt och kvinnligt, och därmed så har vi liksom, ja, inmejslat oss själva i de här könsrollerna som vi då hela tiden påstår att vi har kommit ifrån. Därav tycker jag debatten blir snedvriden.
Sen 60-talet har ju det varit liksom norm i västvärlden att kvinnor och män liksom förväntas ligga runt och att man ser det som något väldigt positivt.
Ja, en sex- och dejtingdebatt har tagit fart på kultursidorna. Saga Cavallin beskriver hur tjejer förväntas vara sexuellt frigjorda samtidigt som, citat, männen dominerar spelplanen.
Vi ska lyssna på vad Linda Skugge har att säga om det här.
Du intervjuar ju bland annat Nina Björk Hermann och ni pratade om utseende och bli äldre och hitan och ditan. Men du kör ju väldigt öppet bland annat på ditt Instagram med dig och dina män, speciellt en. Hur jävla svårt det är det här med sex och kärlek och att det liksom inte blir lättare med åren, kan man säga så?
Ja, fast jag tycker nästan att det blir lättare med åren. Jag tycker nästan tvärtom. Mm-hmm. För att man vet mer, alltså man har bättre självförtroende, man har inte tid för någon bullshit och man vet vad man vill ha. Det är ju därför jag inte kan vara ihop med honom och gör slut hela tiden, och nu ska jag aldrig mer vara ihop med honom.
Nej, då vet vi det.
Good. Jag ska jag kan aldrig mer träffa honom själv. Jag ska ha chaperon med mig igen. För att om man träffar honom själv så finns ju risken att man blir ihop. Efter, alltså det ebbar ju ut.
Ja, det ebbar ut, ja.
Ja, det finns ju en risk. Så att jag har kommit på hur jag ska göra. Nej, men jag känner mig bara jättetrygg i att jag inte ska ha en relation. Att jag ska dejta fler. Och sen om de inte vill vara med mig, då hittar jag en ny. Det är ju jättelätt. Och alla som kritiserar dejtingappar, de kan ju inte ha varit. Den här sexdebatten som är nu, jag precis ska lämna in en text här till Expressen Kultur. I den debatten har ju folk skrivit då så här att kvinnor blir obetalda horor på Tinder och sådär. De här människorna kan ju inte ha varit på de här apparna.
Nej. Det
Nej, de har ju tre barn och lajvar kärnfamilj, vilket inte är något fel. För jag har ju själv levt i en kärnfamilj och gillat det. Man ska göra precis som man vill. Men de kvinnor blir ju inga offer på... Alltså det blir ju vad man själv gör det till. Jag inledde min text med att jag har ju fucking betalat män för att träffas. Det är ju de som är mina horor. Alltså, så bara, jag har swishat så här bensinpengar till fattiga människor för att de ska kunna åka och hämta mig.
Fattiga människor.
Kulturarbetare.
Ja.
Så det är ju tvärtom. Jag fattar ingenting. Det är fullt av män där ute som gillar liksom, tjejer som vet vad de vill ha och tar för sig. Och så. Sen stöter man ju på, tycker jag, ju då. Först finns ju de som tycker det är toppen att det är kvinnan som bestämmer. Och jag gillar att bestämma för jag är mer som en man. Jag är helt ointresserad att någon ska bestämma. Jag klarar inte av att någon bestämmer över mig. Då får jag panik. Jag måste bestämma allting. Annars är jag själv, hellre själv. Men sen, först finns ju sådana män. Det går alltid att hitta på väldigt kort tid någon man som gillar det, en stark kvinna. Men sen är det ju många som fegar ur. Du vet det här att man säger, vi är uppfostrade med att män gillar sex och hela tiden och jämt. Och det stämmer ju inte. Det kanske har med åldern att göra, för de kan inte få upp den. De kan inte prestera efter ett tag. Och jag är inte jätteinne på att träffa 28-åringar. Det känns... Nej. Men jag tycker liksom att en 55-åring kan vara het liksom. Jag tycker inte, eller så får, jag vet inte. Men jag märker, först ska de vara så jävla heta och vara så här, föreslår massa spännande grejer eller gå med på spännande saker, och sen samma dag ställer de in. De fixar inte liksom.
Nej, för det har ju också varit en del av den här debatten, kanske män då, eller ghosting som, ghosting har ju varit ett uttryck som används i USA i massor av år, att man kanske efter en eller sju dejter när man legat med någon tycker det är lite mysigt, men jag känner att man tänker att man har någonting på gång, och så blir det bara helt tyst, som att personen i fråga försvinner iväg som ett spöke. Vilket gör att man då inte kan, dels känner man sig jävligt blåst, och dels så känner man sig att man liksom inte får ett avslut, och det är jävligt viktigt för många. Men det är samma sak här, det finns olika sorters kvinnor och män. Jag tycker att debatten har blivit väldigt ensidig, att det här bara gäller kvinnor, att det är kvinnor som blir utnyttjade på Tinder, att det är kvinnor som liksom blir övergivna och känner sig så här, åh, jag fick inget avslut för mannen som jag inte älskade men som jag ändå gillade. Så jag vet inte, jag tycker att det verkar vara väldigt många kvinnor som också beter sig som icke-kvinnor i så fall.
Jag gör ju det, och jag kan inte låta bli, alltså jag tror att någonting som jag ska vara glad över är att jag har jättesvårt att få känslor för folk och bli kär. Och det är ju olika, alla är ju så olika där, för jag har jättesvårt att bry mig liksom, och då beter jag mig ju ganska svinigt, och då blir jag en sån här kanske man. Jag ser det mer som att jag dejtar de här människorna för att jag bara vill ligga med dem eller något, och sen går jag vidare. Jag får inga känslor, alltså jag har jättesvårt att få känslor för någon, och då klarar jag mig ju i Tinder-världen mycket bättre. Och jag vill ju inte ha en relation. Så att det är väl det som är hemligheten, om man lyckas att inte kära ner sig.
Men har inte, jag förstår liksom inte varför på ett sätt är det här dilemmat nytt. Det har ju funnits kontaktannonser i 2000 år. Och det är väl egentligen ingen skillnad där på liksom själva datingprocessen. De var ju väldigt progressiva i sina uttryck, för det var kanske väldigt mycket mindre beståndsmässig del av befolkningen som var i kontaktannonssfären jämfört med vad som är på Tinder. För det verkar ju vara 10% av svenska befolkningen i alla fall som är där.
Jo, men alltså, när min pappa liksom satt och skrev kontaktannonser med hjälp av mig och min syrra när min mamma gått bort, alltså, det blir ju ett annat tidperspektiv. Här är man ju bara ett tryck bort från en knull, så är det ju verkligen. Men jag tycker det är kul när du skriver i, ja, du ska ha skrivit två krönikor på ETC om det här. Dels att du kommer hem till en snubbe, hoppar upp och sätter dig på hans kuk och den slaknar, för han tänker som att han vill att du ska framstå som en så här ung oskuld ändå.
Ja, han sa så, han viskade och sa så här: ja, förlåt, men jag står inte ut med att du har varit med någon innan. Och så slaknar han. Det är så här, det blir som en sån här... ja, nej, men det blir ju helt bizarrt. Just att kvinnan ska vara oskuld. Det blir nog liksom helt otidsenligt. Så att man, jag då, fattar ingenting.
Då kanske men, Tinder är fel väg att gå.
Ja, men det med de här apparna, det är ju... Det som är så otroligt bra är ju att man kan klicka i så många preferenser och det går så fort. Man slipper... Kontaktannonser är ju liksom bara lång, smal, ljus, mörk, hit och dit, dadada. Du ska gilla och segla eller något sånt där. Men nu kan man ju också direkt vara så här, skippa hälsningsfrasen och hångla direkt. Alltså man tjänar så mycket tid. Så att om man är som jag, så här extremt effektiv människa. Jag har inte tid att sitta och lära känna någon på ett café. Det är helt ointresserad av. Jag hittade ju någon att gå på event med. Jag var så här, jag ska på event om en timme. Jag hittade någon, stod jag med den. Och sen hånglade vi, för vi bestämde det innan.
Mm.
Och då var det okej. Okay. Sen har jag ju träffat någon som inte var så kul att hångla med. Men då behöver jag aldrig träffa den igen.
Alltså kontentan med Tinder tror jag tolkats fel. För alla vill ju inte de facto träffa någon och skapa en relation. Det är ju marknadsföringens liksom aspekter i hela. Tinder får ju vara precis som vilken liksom knullplattform för vem som helst. Om man vill det. Men då, och lika barn leka bäst liksom.
Folk skriver ju det. Många skriver ju att de letar seriöst. Och då klickar ju inte jag på dem. Sen skriver vissa att de letar efter att de är gifta och jag vill vara diskreta. Alltså folk är ju helt öppna liksom. Jag fattar inte. Och sen dessutom går man ju från Tinder direkt. Hittar man någon intressant så går man ju via sms direkt. Då bara vi flyttar ut liksom. Eller så börjar man DMa på Instagram. Och då kan man ju också vara diskret liksom. Då kan man be om bilder och så håller man på att byta plattform liksom.
Jag tycker att det är lite också tråkigt, för det är samma sak som i MeToo-debatten, att det är aldrig någon snubbe som går in och säger så här: jag har också blivit ghostad 1000 gånger, jag har också gått in på Tinder och liksom blivit duschad och tänkte så här, det här ska bli någonting mer, och så har tjejen bara sagt, ska vi inte knulla, då är inte jag intresserad. Nu blir det igen att det bara blir så här kvinnor som har sitt på det torra som är upprörda. Det känns som att det där kanske ebbar ditt plats som möjligt, att det här är lite som på 1800-talet, ingenting har hänt liksom.
Men så är det ju alltid i och för sig, att vi kvinnor håller på, det är som hela feministfrågan också, att vi håller på och pratar om männen och deras känsloliv, du vet, varför feminism är bra för män, och så sitter de där och pillar sig i naveln. Men så kommer det väl alltid vara. Men jag skiter faktiskt i vilket, jag tänker bara att jag vill göra det jag vill, och sen skiter jag fullständigt i, alltså jag tycker alla gör det de ska göra, jag fattar inte debatten. Så det går min text ut på.
Det är en icke-debatt.
Jag förstår inte vad de pratar om. Och sen, jag förstår inte problemet. Och sen går det ut på att man blir absolut ingen obetald hora. Utan männen är ju, kan ju bli ens horor. Det är ju fullt av folk som kan vara mina små horor där ute.
Så då är alla obetalda horor?
Nej, men alltså det är ju verkligen inte så att jag är någon obetald hora för de här männen, utan det är ju verkligen typ tvärtom, för jag går ju bara på sådana som vill vara underlägsna mig liksom. För det tycker jag är det enda intressanta. Annars, jag vill ha dem som lyder. Jag vill ha någon man som lyder mig liksom.
Åh, herregud. Tack snälla Linda för att du var med. Jag tycker det var skitroligt och nyanserat och ett ännu ett friskt perspektiv.
Slutord. Jag vill ha en man som lyder, annars får du vara.
Exakt.
Nu sätter vi stopp för debatten. Ja. Gå in och läs Lindas text som kommer
någon dag framöver.
Ja. Tack snälla.
Jag var med om en spännande grej för några veckor sedan. Jag var med i den här utmaningspodden som jag vet att du också ska vara med i.
Välkomna kära lyssnare till det andra avsnittet av utmaningspodden. Podcasten där jag som heter Mark Jungerman ställer 3 välkända deltagare inför en stor mängd kluriga utmaningar.
Alltså man går ju alltså in i olika karaktärer och får olika uppgifter skickade till sig under programmets gång som man då inte ska avslöja för sina medspelare, eller vad jag ska kalla det för. Och uppgiften är då helt enkelt att försöka lista ut vad den andra personen har fått för uppgift eller uppdrag. Och nu tänkte jag att eftersom jag ändå har Joel här hemma som jobbar också på distans, får helt enkelt skicka oss varsina uppdrag som inte jag vet om att du har fått eller jag har fått. Och så nu ska vi snart alldeles strax föra ett samtal här, och helt plötsligt ska du olika sekvenser, moment vävas in i det här.
Jaha, så jag får inte ett sms?
Du kommer få 2 sms från Joel och jag kommer också få 2 sms från Joel. Ah, de här smsen ska liksom feedas in, alltså uppgifterna i dem ska liksom feedas in i vårt samtal. Så låt oss prova.
Ja.
Ja. Ja, nu när vi ändå är inne på orsak och verkan så har jag ju spottat en helt annan grej, och det handlar ju om MeToo i gayvärlden. Alltså jag har ju fått ett par DMs skickat till mig där olika personer har hört av sig med att alla vill ju inte leva de här polyamorösa relationerna som många gånger finns i liksom gaykulturen. Där man inte är så monogam som kanske kristendomen önskar att man är. Utan har kommit ifrån de normerna. Under tiden vissa människor, det här är också det som är så superintressant i den här diskussionen. Vill inte vara polyamorösa utan faktiskt bara ha en livspartner och så vidare. Men då vid flertalet tillfällen blivit antastade.
Anita ska skratta ett par sekunder innan poängen kommer.
Frågan jag vill ställa är att jag bara tänker att om man pushar gränserna så där hårt, då liksom kommer ju inte, då kommer vi ändå resultatet bli detsamma, eller hur?
Nej, men jag tror liksom, jag menar, enligt då tradition så har ju
Ann ska avbryta Anita 3 gånger och säga att hon har problem med tekniken.
Jag vet ju inte, men de bögar som jag känner kan ju också beklaga sig för att de har kommit hem till killar de inte känner efter liksom varit på datingappar och nästan blivit liksom känns som att de har blivit våldtagna när de har gått därifrån, och att också så här, i den världen så får man spela det spelet för att det är liksom kanske en hårdare sexualitet, eftersom från början så var det en hide and seek, eftersom ingen, liksom, ingen kunde öppet stå för sin sexualitet, dels för att det var olagligt och dels för att det inte var liksom socialt eller kulturellt accepterat. Men jag vet inte, Erika Jong har ju sagt liksom efteråt att så här, det här ska ju bara vara fantasier, det är ju ingenting som sen ska förverkligas.
Anita ska hylla Lyckoviken och säga att du är helt högt.
Nej, precis. Men jag tänkte ändå på en grej när jag såg Lyckoviken, som jag för övrigt är helt sjukt på. Den här Camilla Läckberg-serien där det är otroligt så här könsnormativt typiskt.
Anita ska jama okommenterat efter varje skratt.
Och hur går det då egentligen på landsbygden när man flyttar tillbaka till den här lilla småstaden och blir liksom tillbaka i sina gamla roller? Alltså det påverkar väl också ens beslut, eller?
Ann ska hylla Alexander Karim till skyarna, både som skådis och person, och säga att fler män borde vara som honom.
Ja, men det är väl klart. Men man är ju väldigt så här, överhuvudtaget så är man väldigt påverkad av de här tonårsåren. Om jag tänker tillbaka så är det liksom, men man minns ju dem så otroligt tydligt. Jag kommer ihåg såna här löjliga grejer som att någon sa att men gud, har du 39 skor, vad stort. Man bara, jaha, är det stort? Typ tryckte ner mig ett par 39 fast man hade 41. Alltså, det är sådana så här bagatellliknande kommentarer som var helt okej liksom, för 25 år sedan. Förstår jag menar? Och jag menar, kidsen kanske beter sig på samma sätt idag. Men jag tror ändå att så här, tjejer har fått mer skinn på näsan. Och jag menar, så här, det förstår man väl själv. Om man ger sig ut på Tinder så kanske liksom ens högsta önskan inte ska vara att man ska träffa mannen man ska leva med. Sen är det jättemånga som har gjort det. Som min syrra. Alltså, eftersom jag aldrig hann ut och bli en Tinderhora så blir jag ofta förvånad hur många som jag känner som har träffat liksom, ja, men sin livspartner på Tinder. Ja, men så man får väl bara gå ut med så här, precis som när man går ut på krogen. Det är ju inte så att man går ut på krogen med sina kompisar och ska dra tre järn och tänker hela tiden att så här, den här snubben som står och tittar på mig, han liksom, han ska jag leva med resten av livet. Man får väl bara ha liksom, jag vet inte, jag tror tjejer också får tänka om lite. Jag är trött på allt jävla känslotjafs hela tiden.
Anns bonus är att säga att hon budar på ett hus på Gotland och att budgivningen stuckit iväg, men att hon fortfarande är med.
Man kan väl vara både och. Ibland kan man vara en tinderhora både som kille och tjej, och ibland så kan man inte vara det. Alltså, måste det alltid vara så uttalat att det ska vara på samma sätt? Människan är ju ombytlig. Man får för fan ändra sig, får man inte det?
Ja. Yeah.
Ja.
Ja, okej, du avslutar Tinder, den här leken nu, så vi kommer till någon konklusion.
Jaha. Okej, i din lek ska du säga ja på allt jag säger.
Nej, jag skulle jama och skratta. Sen skulle jag hylla Lyckoviken till skyarna. Och sen så skulle jag
blev lite förvånad.
Och sen så skulle jag skratta ett par sekunder innan poängen kom. Vad ska du göra?
Men jag har inte ens fått något.
Va?
Okej, förlåt. Okej, men vänta nu. Nu har jag problem här med tekniken. Vänta lite här.
Det är jag övertygad om. Ja, det är jag övertygad om.
Ja. Okej, men jag tänker ändå någon som är väldigt, väldigt bra på det där. Det är ju Alexander Karim. Han är ju med i Lyckoviken. Och jag menar, han står ju ändå för liksom en självständig Tinderman, kan vi säga, eller hur? Men jag tycker fler män borde vara som honom. Men han är så här, man lever i en jämställd relation med sin fru och de skriver böcker ihop och så här, men det kan ändå vara lite tokiga mot varandra. Ja. Men nu är problem med tekniken där, vänta lite.
Övertygad om att det här ingår i dina uppdrag. Man är ändå, måste jag säga, bang on där. Det här skulle ju kunna, om jag inte visste att det var uppdrag, det skulle kunna vara du.
Men då, gud, vänta här nu. Nu håller vi på att buda på ett hus på Gotland. Vänta, jag ska bara svara. Vänta, nu har jag stuckit iväg.
Sluta! Jag blir orolig på riktigt. Ja, men lyssna på den här utmaningspodden. Du är med nu i veckan, helt enkelt.
Ja, precis. Jag måste lyssna på den själv. Men det är roligt, ja. Det är roligt att men även utmana sig själv på riktigt. Förstår jag menar?
Ja, men jag tänker att det här är perfekt så här, socialt spel att köra typ på en förfest. Ni förstår vad jag menar.
Ja, men jag tänker också i tider som dessa när man så här, ännu en gång är instängd med de som man så här, ändå alltid hänger med, så kanske det är roligt att så här, utmana varandra lite i familjen, eller?
Exakt, göra någonting på julen eller via en Zoom-konferens med släktingar som man inte får hälsa på.
Men jag blev lite så där igår faktiskt. Vi var i parken med småkillarna och spelade fotboll, så kände jag så här, nej, men nu måste det hända någonting. Nu måste vi så här, nu kan vi inte bara självdöda hemma i liksom coronaland. Så då bestämde vi att varannan vecka ska den andra överraska den ene med någonting liksom lite spännande. Och det behöver verkligen inte vara så här en weekend i typ Prag, eftersom man ändå inte får resa någonstans. Men någonting lite härligt som gör att relationen blir liksom tillfälligt lite hetare.
Ja, men det är bra. Vi har, 2020 hade ju vi som nyårslöfte skulle bli mitt år, Joels kulturår. Vi skulle utsätta oss för kulturella upplevelser vi inte vanligtvis skulle så här prioritera. Mm. Det har ju gått så där med föreställningar etc. under pandemin. Så att,
se Joel i snigelbyxorna har ju varit bra.
Det har varit ett kulturår som hovnar brallan. Den var.
Men jag tänker också att alla människor som har lite jobbigt, kanske med psykisk ohälsa eller ligger lite på gränsen. Det kommer ju nu börja rulla över. Den slaka linjen kommer ju så här gå av, känns det som.
Framförallt så det man inte hade sett tidigare, man tänkte väl att kanske unga personer då som kommer vara psykiska ohälsa kommer eskalera, men så har det inte varit, utan det har ju snarare varit de som har blivit av med en livspartner i corona och sen gått in i en djup depression för att den inte, ett, får bli berörd, två, får, vad heter det, träffa någon av sina nära och kära. Alltså att den äldre ålderskategorin som också kommer ur en tillfrisknande av en lång coronasjukdom i en rehab på liksom 90 dagar. Där finns det också mycket att fånga upp. Nu är vi ju där.
Jag var på en Halloweenfest för ett tag sedan och då var en av kvinnorna som var där sjuksköterska. Hon sa att det har varit mycket, liksom, mycket väsen för ingenting. Så här, mycket rök och sen blev det ingen eld. Hon menar de här månaderna, så här, alla, vad ska man säga, alla som har haft nära och kära på ålderdomshem och sjukhus och liknande har varit så himla upprörda att de inte får träffa sina föräldrar och sina farföräldrar lite dit. Och så sa hon, men nu när man får det, tror att det är någon som kommer hälsa på då?
Nej.
Nej,
inte.
Det ekar lika tomt som det gjorde innan. Så att, det har varit ett ganska snyggt sätt för människor att också bli fria från skuld. Att visa engagemang. Så här, vi skulle ha gjort om det hade gått, men det går det inte. Jag tyckte det var så otroligt sorgligt. Hon sa också på ett sätt så här, men nu är det liksom ekar tommare än någonsin. Det är väl ingen som hälsar på, även fast man får.
Ja, och med de iskalla orden avslutar vi den här veckans podd. Vi hörs om en vecka och testa utmaningar på varandra där hemma. Det är väldigt roligt.
Men gud, nu ser jag här att jag har dragit iväg huset på Gotland. Alltså, jag tänker upp den med det. Puss och kram.
Puss, puss.
Tyck till om oss. Hej då.